Amen. Ingen annan är som du. Visst är det härligt att tala om Jesus? Det är nästan det roligaste man kan göra. Man blir aldrig trött på det. Det är ett outtömligt ämne. Nu ska vi prata om Jesus en stund. Vi ska tala om hur du kommer in i bilden såklart, så att du kan relatera till det. Men vi ska tala om Jesus. Och för varje kristen människa så liksom, ja, så länge man talar om Jesus så är det intressant på något sätt. Och idag så vill jag också prata om vad är en människa, så att vi får rätt vy och bild på det. Vem är jag? Sven var lite grann inne på det i förbifarten förra helgen, att det pågår ett krig i vår värld. Och det stämmer ju. Det är ett andligt krig. Det kanske är svårare att se, men för dig som läser din bibel så blir det väldigt tydligt att det är ett andligt krig som pågår. Det är ett krig om var någonstans människan kommer in i bilden. För inte så länge sedan så släpptes det en dokumentär av en person som heter Matt. Han reste runt över världen och frågade, vad är en kvinna? Jag vet inte om du har sett det här, det har varit ganska populärt. Små korta videoinslag. Han ställer bara en enkel fråga. Han åker världen över, ställer samma fråga, vad är en kvinna? Och han får de mest märkliga svar. Mycket, mycket märkligt. Ju förnämare man säger sig vara och ju mer utbildad man säger sig vara, desto svårare verkar det vara för människor som är med i den här intervjun, det är som en dokumentär, att svara på frågan vad är en kvinna? Svaret kan ju synas väldigt, väldigt enkelt egentligen. Och det blev sådana här cirkulära argumentationer att en kvinna är någon som identifierar sig som kvinna. Men kom aldrig något svar egentligen. Vad är då detta? Åker man däremot ut till värsta buschen ute i Afrika där det inte finns tillstymmelse till en sån här maskin, där det inte finns tillstymmelse till de media som vi har, då vet man precis, kan svara genast vad en kvinna är. Där är svaret givet och självklart. Så här kan vi se att det finns någon form av kamp i vad är det att vara det vi är födda till att vara. Hemma hos oss ser vi inte mycket på tv. I statsfinansierad tv så ser vi i princip bara på ett program. Och det är ett program där man kan ringa in eller man skriver in och så får man ställa en fråga. Och sen så är det lite olika vetenskapsmän och doktorer som försöker svara på den här frågan. Ni kanske förstår vilket program det är om du har sett det. Och en av de här frågorna handlade om hur mycket kostar en människa? Vad är en människa värd? Det tyckte jag var lite intressant. Och då räknade man ut det kan man räkna på. Men då kan man räkna på grundämnen, metaller som en människa innehåller. Och då räknar man ut alla de här olika beståndsdelarna och så kommer man fram till ungefär en genomsnittlig vikt och de här metallerna, ungefär 20 000 kronor är människans värde rent fysiskt om man skulle bryta ner det i beståndsdelar. Så då har vi å ena sidan inte särskilt högt materiellt värde. Vi har å andra sidan en total förvirring över världen om vad är en person egentligen. Men Bibeln har ett helt annat svar på detta som är mycket tydligt och mycket enkelt. Och varför är det viktigt att vi pratar om detta i kyrkan och i kristen kontext? Ja, men det är ju därför att vi behöver vara motvikt till den här flummiga och märkliga debatten och dialogen om vad det är att vara en människa överhuvudtaget. Varför finns vi? Vilket syfte har vi? Och vad ska det här leda till? Här har vi som den kristna församlingen stått tillbaka och i viss mån låtit det här hända. Så därför är det viktigt att vi pratar om det. En människas värde är långt mycket mer än summan av grundämnesmaterial. Du har ett mycket högre värde än så. Det handlar inte bara om att vi har ett återvinningsvärde på sophögen. Däremot så kan vi återvinnas för Kristus. Det är en helt annan sak. Det är en strid om varje människa. Och det är så att det finns en anledning till den här striden. Det finns en koppling såklart. I och med den fallne ängeln Lucifer som har ett enda mål och syfte. Han hatar Herren Gud. Han hatar allt som har med Gud att göra. Han hatar allting som har med Guds plan att göra. Han har ett enda syfte. Det är att lura, vilseleda, döda, stjäla och förgöra. Och göra saker och ting tvistat, vridet. Här kommer vi in i bilden såklart. Eftersom vi är skapade för att likna Herren. Då blir vi också föremål för det här hatet. Det här att det ska perverteras. Vilka vi är. Vad vi är skapade till att vara. Att den bilden ska bli väldigt förvirrad. Så att vi inte ens kan svara på en sån enkel fråga. Vad är en kvinna? Vad är en man? Som kan synas helt självklart. Och man kanske inte ens borde prata om. Men uppenbarligen så behövs det. Varje människa är ett föremål för djävulens hat eftersom vi är skapade till Herrens avbild. Därför så är det så viktigt att vi är medvetna om beskyddet till detta. Och det är också en viktig del i när vi talar om det här, så att vi är under Jesu blods beskydd. Och det är det jag önskar att ni skulle komma ihåg från den här enkla predikan. Att det är en strid som pågår, och i den striden så finns det en sköld, ett pansar, liksom en kapsel runt omkring dig som är Jesu blod, som bara håller alla de här märkliga företeelserna bort ifrån dig. Så att det inte kan tränga in i ditt sinne, att det inte påverkar ditt sätt att tänka, att det inte vrider dig att gå på lögnen, att det inte raserar Guds och Herrens skapelse. Det är viktigt att se, alltså, att vi inte faller offer själva för den här förvirringen. Men också när vi ser andra människor som vi möter, att vi hjälper dem som kanske har fallit offer för det, att tala om: men du är skapad av Herren till att vara honom lik, till att följa honom. Du är skapad med ett syfte. Människan är absolut viktig, men Jesus är i centrum. Allting börjar med Kristus, allting slutar med Kristus. Du har ett högt värde, absolut. Jesus gick i döden för att köpa dig fri. Så det handlar inte bara om att du är värd unka 20 000 kronor. Du är ovärdelig på så sätt, eftersom Gud valde, i och med sin kärlek till människan, att han valde att sända sin egen son för att dö, för att köpa dig fri ifrån den här lögnen, den här tvisten, den här utanförskapet mot Herren som skedde i och med syndafallet. Allting handlar först och främst om Kristus. Det är tack vare vad han har gjort som vi återigen kan ha gemenskap med Herren. Lucifer alltså, lögnens fader, som har hittat på all lögn, som tar kanske ibland en liten gnutta sanning och vränger till den med massor av lögn. Det går inte att lita på någonting som han säger. Ingenting. Allt är total lögn, totalt ljug, total vilseledning. Här behöver vi beskydd över våra tankar. Här om kvällen så låg jag bara och lät tankarna sväva innan jag skulle somna. Det kan vara så där, och ibland så flyger det tankar över oss som vi helt plötsligt märker: varför tänker jag ens det här? Det här är inte tankar som jag tycker om. Har du varit med om det någon gång? Vi kan tänka saker och ting som bara: nej, vad är detta? Då ska jag ge dig ett väldigt konkret och praktiskt tips om du vill leva nära Herren. Då bara ropar du efter Jesu blod. Och sen så, vad jag gjorde då: jag är köpt nytt med Jesu blod. Jag tillhör Jesus. Jag är ett Guds barn. I mig ska det inte finnas den här sortens tankar. I mig så finns det bara Herrens härlighet, frid och glädje och kärlek ifrån himlen. Genast försvann de här märkliga tankarna som kom och gick där. Det kan vara så för oss att vi får för oss saker och ting. Men då finns det ju ett val för dig att göra. Att ge efter för frestelsen att tänka på ett visst sätt. Eller bara deklarera, nej, den dörren är stängd. Jag tillhör Herren. Om du tillhör Herren, så när du känner dig frestad, när du känner dig plågad över saker och ting, tankar som du helst inte vill tänka, då finns Jesu blods beskydd för dig. Och det är ett oerhört viktigt vapen i vår vardag faktiskt, som handlar om att praktiskt reda ut att leva som kristen. För det som sker då är att de här mörkrets tankar kanske, tvivlets tankar, otrons tankar, negativa tankar och vad det nu än kan vara. När du bara deklarerar att ja, men jag är Jesus tillhörighet, han har köpt mig med sitt blod. Då finns det inget utrymme för det här att komma in. Då måste det bli totalt tystnad på det området. Och det har jag märkt så många gånger. När jag bara deklarerar vem jag tillhör, då måste detta bara gå, bara lämna. Helt tyst. Det är bara lugnt. Det är som när Jesus stillar stormen. Så ett praktiskt exempel, när du märker att det skenar i ditt liv, bara tacka för Jesu blod. Tacka att du är hans barn, hans tillhörighet. Bara deklarera att här finns ingen tillhörighet, ingen inträde för någon annan. Vi ska börja med första Mosebok. Första sidan i Bibeln, jag börjar från början med hur tydligt allting är. Första Mosebok, det hittar du lätt. Kapitel 1 och från vers 27 så står det så här. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och över hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Det är så enkelt och tydligt när man läser Bibeln och inte krånglar till det så mycket. Gud skapade en man och en kvinna för att vi skulle vara lika honom. Vi är inte skapade för att vara Gud. Den uppgiften har bara han. Den uppgiften är inte för oss. Vi är skapade att efterlikna hans natur och också ta hand om det som han har skapat på den här planeten. Genom Bibeln så lär vi oss också att om Guds natur, att det finns ingen växling i honom. Han håller inte på och är en sak i en tid för att bli någonting annat i en annan tid. Precis detsamma gäller oss. Vi föds för att vara i Guds närhet. Vi är skapade till att tillhöra honom redan från födseln. Så är det Guds önskan och längtan att du ska ha relation med honom. Att vi inte vi heller ska växla mellan mörker och ljus. Att inte vi heller skulle växla mellan renhet och orenhet. Att vi inte heller skulle växla mellan mörker och ljus. Utan att vi skulle vara där Herren är. I hans ljus och hans renhet. Och det har Jesus gjort möjligt för dig. Gud har ingen identitetskris eller förvirring. Han är densamma och det behöver inte vi heller ha när vi lever nära honom. Han har skapat dig till man eller kvinna för att vara honom lik och förvalta det som han har anförtrott dig om. Människan har alltså sitt liv i gemenskap med Gud. För Herren deklarerar ju på den första sidan, låt oss skapa människan till vår avbild. För att ha gemenskap med Herren. Leva i hans renhet, där han råder. Mm. Och syftet med det var ju att det skulle gälla för evigheten. Gud skapade ju inte människan med tanke om att kasta ut människan ifrån lustgården. Nu ska vi inte gå in på syndafallet, men du känner säkert till det. Du känner säkert till att Gud, allting skapare. Men där fanns också en ärkeängel som blev högmodig. Han fick högmod i sitt liv och han ville bli så som Gud, och det han gjorde var att han skapade så mycket lögn och han drog med sig den första människan, Adam och Eva, i den lögnen, och de föll också och kom utanför den omedelbara gemenskapen med Gud. Efter det så har vi ett val. Vill jag leva i min fallna natur eller vill jag leva för Kristus? Det finns bara egentligen två vägar att välja för varje människa. Jag kan välja att gå Kristi väg, jag kan välja att gå djävulens väg. Däremellan så finns det inga alternativ egentligen. Antingen är du en människa född på nytt på väg till Kristus, eller du är en människa född i synd på väg till fördärvet. Genom olika tider så ser vi olika typer av frestelser, olika typer av lögner som är populära i samhället, olika typer av tvister och villfarelser. Att bli frälst och pånyttfödd, det handlar i alla fall om att bekänna Jesus som Herre och dö bort ifrån sitt eget, dö bort ifrån min benägenhet att göra det som är orent, ljusskyggt och smutsigt, för att leva rent och heligt inför honom. Och vad de här olika sakerna kan vara som hindrar med oss människor att leva nära honom, det kan variera över tid. Men frestelsen har hela tiden funnits där för människor. Men möjligheten har hela tiden också funnits att kunna leva nära Herren. Tack vare vad Jesus gjorde på korset så finns det kraft för dig att leva rent. Det finns kraft för dig att säga i Jesu namn: jag vägrar att gå med på den här tankebyggnaden. Jag gör det till en lydig fånge under Kristus. I Jesu namn så går jag inte med på den här agendan för mitt liv, för att jag är ett Guds barn till och Herren. Och jag vill bara ta emot din nåd och frid. Då ska du få se hur det förvandlar din sinnesstämning och hur saker och ting som kanske har varit en frestelse för dig inte längre ens kommer in på listan av vad som är frestelser. När du värderar ditt liv tillsammans med Herren så högt att ingenting ska få förstöra det, då blir saker och ting som inte har med Herren att göra, det blir inte ens svårt att låta bli det. Skulle de fåglarna flyga över himlen så kan du bara påminna de där fåglarna om vem det är som är Herre, vem som har köpt dig med sitt dyra blod, så flyger de någon annanstans. Det finns alltså två scenarier. En människa som accepterar Guds frälsningsplan och en som inte gör det. Varje människa är alltså antingen för eller emot Jesus. Oavsett om du är för eller emot så kommer det att få konsekvens på hela ditt liv. Hur du ser på moraliska frågor, hur du ser på politiska frågor, allt det där har med att göra hur ser du på Jesus. Ditt svar på frågan vem är Jesus kommer få, det kommer bli olika svar på frågan vad är en människa, beroende på hur du svarar vem är Jesus. Så Kristus definierar så mycket utav din inställning till livet. Vi kommer vidare in på det strax. Vi kan gå till Galaterbrevet 4:4. Galaterbrevet 4 och från vers 4. Men när tiden var inne så sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra liv hjärtan. Har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Det som bröt då genom den första Adam, det gjorde Kristus helt igen när han kom. Den andra Adam, alltså människosonen, han var helt och hållet lydig in på döden på ett kors. Så Jesus tar upp striden här. Striden började i och med den fallne ängeln Lucifer lurade den första Adam för att stjäla allting som har med Herren att göra, pervertera och komma in med lögn, dra bort och sabba hela Guds skapelse. Människan var skapad, det var Guds liksom kronan på verket, människan. Men sen så ville djävulen såklart förstöra det eftersom det var Guds påhitt eller Guds skapelse och krona, pervertera det, tryck dem ner i stoftet, de ska dö, det ska försvinna, det ska inte vara någon mänsklighet och de som lever, de ska vara helt förvirrade, de ska vara helt sjuka kanske till kroppen och det ska bara vara dåligt allting, inget gudomligt. Allt det där bara vänder Jesus på så när han kommer. Öppna vägen till fadern igen. Jesus tar upp striden. Jesus är alltså början och slutet. Han är med genom hela tidsåldern. Och han gjorde det möjligt att återställa ordningen. Därför är din syn på Jesus så avgörande. Allt börjar med honom. Så bekänner du honom som din Herre och frälsare, som den levande Gudens son. Bekänner du Jesus Kristus som den levande Gudens son som uppstod efter att han dog på korset för din skull. Om du bekänner honom som Herre eller inte. Det gör att du får olika syn på det politiska spelet som är nu. Det gör att du får olika syn på när du läser Bibeln, om du läser den. Jesus är en avgörande faktor hur du svarar på frågan, vad är en människa? Det finns ingen väg till Herren utan att du bekänner Jesus Kristus som frälsare och Herre. Lukas kapitel 4 från vers 5. Lukas 4. Här ser vi prov på ett av djävulens försök i alla fall. Det gick inte så bra i det här exemplet i Lukas 4, om vers 5. Då tog djävulen med honom, alltså Jesus, högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa, dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet. För den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. Så om du tillber mig så blir allt ditt. Jesus sa, det står skrivet. Herren, din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Amen. Det är precis på samma sätt som jag beskrev när mina tankar här om kvällen bara flög iväg åt alla möjliga håll och man bara, nej, så här är det inte. Det står skrivet. Jag är köpt med kungens blod. Det här gäller inte för mig. Och Jesus bara svarade, det står skrivet. Herren dig Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Så där behandlar man den som kommer med bara ren lögn. Man går inte med och liksom förhandlar och ja, det kan vara si och det kan vara så. Nej. Om Jesus är Herre, då finns det inget utrymme för sånt där larv. Det kan vara ett exempel på hur djävulen vill försöka komma in och lura oss, kanske ta en genväg. Det här kunde ju varit en genväg i Jesu fall. Det hade ju kunnat vara en frestelse för honom, för han visste ju i det här läget att ja, men jag var ju sänd hit för att ta tillbaka makten, för att hela världen skulle bli min och jag skulle vara herre här. Så det är klart att det var en hyfsad frestelse för honom. Men han stod emot. Nej, inte en chans. Därför är det lika viktigt att du och jag bekänner Jesus som herre, så att vi har gemenskap med Bibelns Kristus och vi kan avslöja det som vill lura, vilseleda, bedra och bara göra det runt omkring oss. Det är inte alls det som är tanken. Det är inte alls därför som du är skapad. Du kan bara nå din fulla kallelse, uppgift, plan, syfte, tanke, potential tillsammans med Kristus. Det kan ta olika lång tid för oss att komma in i den kallelse som Herren har för oss. Det kan vara olika krokigt. För Mose till exempel så tog det en väldigt lång tid. Jag kan läsa en kort vers i fjärde Mosebok kapitel 12. Från vers 3, fjärde Mosebok 12 och 3. Så står det så här att Mose var en ödmjuk man mer än någon annan människa på jorden. Den ödmjukheten att Mose böjde sig inför Herren. Han bekände Herren som sin Herre, sin Gud. Det gjorde också att han blev och var den människa som Gud hade skapat honom till att vara. Ödmjukheten inför Herren. Han är Herre, han är Gud och jag är skapad av honom till goda gärningar. Jag är skapad av honom till att tillbe honom. Jag är skapad till att föra andra människor till att tillbe honom. Jag är skapad till att lämna allt och följa honom som har gjort allting gott och väl för mig. I Matteus 16 så kan vi läsa från den 16:e versen. Matteus evangelium 16 från vers 16 där. Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Jesus sa till honom: "Salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen." Här ser vi ett exempel på hur avgörande det kan vara hur man ser på Jesus. Petrus svar på vem är Kristus? Det avgjorde hela hans nästkommande liv. Det avgjorde helt och hållet vad han var för en människa. Hela hans syn på skapelsen, på sig själv och hur han passade in i den. Alltihopa hängde på du är Kristus, den levande Gudens son. Det gjorde det möjligt för honom att gå ut och bygga Guds församling. Och vi som sitter här är ett resultat på det idag. Amen. Lydnad, bekännelse till Kristus kan få stor konsekvens för många, många generationer framöver. Det är viktigt alltså att vi lyssnar på sanningen om oss själva. Först då så kan vi leva ett fritt liv När vi lyssnar på honom som är sanningen, som är själva definitionen av sanning, då finns det inget utrymme för djävulens lögn. Då finns det inget utrymme för oss att jämka, förhandla om Guds ordet, att liksom, ja, det kanske är okej att mörda lite människor här, de är ju ändå inte så viktiga. Det spelar väl inte så stor roll. Vi kanske inte behöver vara så schyssta mot den här folkslaget, för de har ju inget egentligt värde. Synen på Kristus kommer för alltid att sätta också synen på vad som sker i vårt samhälle och vad som är någonting som du som en Jesus-troende människa kan ägna dig åt eller inte. Romarbrevet 9. Romarbrevet 9. Från vers 19. Nu säger du kanske till mig, varför klandrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Du människa, vem är du då som ifrågasätter Gud? Den som formas kan väl inte säga till den som formade, varför gjorde du mig sån? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Krukmakaren tror jag i det här exemplet är Jesus såklart, och den här lerklumpen, det kan vara du och jag. Och då är frågan, vill vi låta den krukmakaren forma oss på det sättet som han vill eller inte? En lerklump kan ju vara en besvärlig stycke material som bara inte vill låta sig formas, eller så kan den vara smidig i krukmakarens händer och låta sig bli det som krukmakaren vill forma. Det är ju den som formar som bestämmer och gör den skapelsen till det som han har tänkt den att den ska vara. Så är det ju också med oss människor, eller hur? Att vi får låta Kristus forma oss på det sättet som han vill att vi ska formas. Han har den rätten, men frågan är om vi vill vara samarbetsvilliga i att låta honom formas. Ibland så kan det göra lite ont i oss när vi har någon liten grej som sticker ut, som Herren vill liksom trycka till lite och bli av med. Kanske en egenskap som vi har, en benägenhet som vi har som behöver justeras lite granna. Det kan smätta i oss. Jag tror att vi behöver, på samma sätt som Mose var en oerhört ödmjuk man, ödmjuka oss inför Kristus och låta han forma vårt hjärta och låta Kristus definiera vårt värde inför honom. Den här världen vill gärna förvirra dig på en massa punkter. Den här striden, kampen, vad är en människas värde, vad vi syftade till, finns det ens någon Gud? Du kanske är Gud, du kanske tror att du är Gud själv, också en lögn. Att du inte behöver ens fråga efter någon Gud, också en lögn. Att inte så noga med Jesus, en annan lögn, för allting handlar ju bara om mig. Eller att lura dig att tro på någon avgud, någon påhittad gud, någon annan religion som inte bygger på den enda sanna levande guden och den enda Jesus Kristus som är enda möjliga vägen till honom. Lura dig och tro att om du en gång har blivit frälst så skulle du alltid vara frälst oavsett hur du lever och vad du bekänner dig emellan. Lura dig och tro att du kanske inte ens är älskad av din skapare. Lura dig och tro kanske att du är född i fel kropp, född med fel utseende, född med fel egenskaper. Alla de här punkterna kan bara behöver sättas till rätta inför korset, inför Jesus Kristus som är den som kan hela på det här området. När vi tittar på de exempel som vi ser över samhället, hur mycket lögnen har fått fotplanta sig genom åren till att tvista att det är för vissa personer helt omöjligt på att svara på den enkla frågan, vad är en kvinna? Vi behöver alla vara fyllda med den helige ande mer och mer för att direkt kunna avslöja lögnen, direkt kunna se tendensen till att här är det någonting som slirar på vad Gud faktiskt har sagt att människan har till uppgift. Så att vi kan släcka den och bara säga, Jesus, vi deklarerar att vi tillhör dig, vi ber om blodets beskydd på det här området. Och där finns den helige andes kraft att lösa dig ifrån allt det där. Där finns den helige andes kraft att hela. Många gånger har jag fått be om blodets beskydd. Varje gång så har det fungerat. Varje gång så har jag sett beskydd, antingen fysiskt eller i min tanke, i omständigheter i mitt liv, så har jag sett hela tiden Herrens ledning och på så sätt favör. Varje gång. Vi behöver prata mer om det här att vi rent praktiskt, konkret när vi är kristna. Det vi behöver hålla ordning på är att vi varje dag, Jesus, du är min kung. Ingenting ont kan drabba mig idag. Ditt blods beskydd är runt omkring mig. Ja, jag har köpt med kungens blod, så finns det ingen tillträde för någon demon. Det finns inget tillträde för någon djävul i mitt liv. Den dörren är stängd. Amen. Du är Herrens, köpt med kungens blod. Det är en väsentlig skillnad. Johannes kapitel 5. Johannes kapitel 5 och vers 24. Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Det är ju Guds fullbordan och återställningsplan för människan. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Det är Jesus som säger detta. Han drabbas inte av domen. Inte. Han drabbas inte av domen. Det är därför det är så viktigt att vi håller oss till Guds ordet. Det är därför det är så viktigt att vi håller oss till Kristus. För han har frälsningsplanen. Vi ska läsa några bibelord till innan vi landar den här enkla predikan. Matteus 28. För att knyta ihop säcken lite grann. Matteus 28. Det är en oerhört spännande situation som är alldeles slutet, sista sidan i det kapitlet. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom så tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er till tidens slut. Jag har inte lagt märke till det här förrän häromdagen. När vi satt hemma. Det här är ju parallellen, kan man säga, till det vi just läste i Lukas 4. Är du med på det? För djävulen satte Jesus så att han såg ut över alla riken och sa, allt detta kan jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Sen vet vi historien genom evangelierna. Jesus levde, han dog, tog människornas synd och skuld. Han besegrade döden, uppstod på tredje dagen, umgicks med lärjungarna, förklarade alla skrifterna för dem. Det som sker här nu är precis innan Jesus far hem till far i himlen. Vad gör han då? Han har talat om för lärjungarna att de skulle gå upp till ett berg vid Galileiska sjön. Och där uppe så ser de såklart vidderna. De ser landet, de ser området, bygden. Det blir en tydlig och enkel bild för lärjungarna. Allt det här, allt vi ser, Jesus har makt över det. Det är inte längre i djävulens våld. Jesus vek inte ner sig när han en gång stod där frestad av djävulen för att allt detta kan bli mitt genast, den enkla vägen. Jesus vann en evig seger. Den gäller idag. Han tog upp lärjungarna till en höjd så att de kunde se ut över vidderna. Och sen så säger han, åt mig har getts all makt i himmel och på jord. Det är bara Kristus som har det. Det är bara Kristus som har det. Och det är bara Kristus som kan återsätta dig i en relation med Gud Fadern. Det är bara Kristus som kan återge ditt verkliga värde som människa. Som inte är att du är ett misslyckande. Som inte är att du är född i fel kropp. Som inte är nederlag. Som inte är död och förruttnelse. Som inte är den lögn som djävulen vill plantera i mänskligheten och sprida som en stormvind in i våra skolor, i vårt samhälle och politiska rum. Vad är en människa? Vi är Guds skapelse, skapade till relation med Herren, skapade av honom, för honom, för att tillbe honom, för att vara honom nära, för att vara honom lik, för att leva fri, inte bunden. Därför är det en strid över varje människas liv, och den striden behöver vi som Jesu representanter stå upp och säga sanningen. Att inte köpa lögnen, att inte gå med på den lögn som sprids över vad en människas värde är. Varför vi är här överhuvudtaget. Jesus har tagit upp striden för dig. Han har betalat priset för ditt liv. Han har löst dig ifrån detta. Jag hoppas att du verkligen vill ta emot möjligheten att låta dig räddas för evigheten tack vare vad Jesus har gjort. Ja, människan är Guds skapelsens krona, men inte i oss själva. Det är bara i relation med den levande Kristus som vår Herre och Frälsare som ger oss förlåtelse ifrån den synd vi har alla gjort, som ger oss rening, som ger oss möjlighet att komma in för Fadern frimodigt. Ser du tydligheten i vad jag började med, din syn på människor, på dig själv, ändras beroende på hur du ser på Jesus. Jesus är på så sätt en grindvakt eller en nyckel eller en vattendelare. Hur du definierar, är det okej att göra de här olika sakerna som våra ledare och vänner i samhället tycker en jättebra idé eller inte. Jag behöver inte ge exempel på det, ni förstår alla. Hur du ställer dig till Jesus avgör detta. Din livsåskådning, syn på fostran, syn på samliv, synen på att tillbe Herren, synen på bön inför honom, syn på omvändelse, syn på Guds ordet. I första Mosebok så sa Gud så här, Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och över himlens fåglar, över boskapen och över hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Jag önskar att du efter detta skulle bara ta det praktiska rådet att varje gång du känner dig frestad på någon av de här områdena, att du bara deklarerar vem du tillhör. Tillhör du Jesus så bara deklarera det tydligt, så måste de här tankarna som säger någonting annat lämna dig. Det finns ett Jesu blods beskydd som är oerhört viktigt och värdefullt. Så att vi kan leva våra liv rättfärdigt och i stark tro till Herren. För att han bär dig genom allt som du möter. Det är fantastiskt viktigt. Amen. Tack Jesus att du beskyddar oss. Tack Jesus för att du vill vårt eviga väl. Tack Jesus att du har kommit för att ge ditt liv för att återställa ordningen. Tack Jesus att du valde att låta dig födas på jorden, dö och uppstå för vår skull, för att återinsätta det verkliga värde och syfte som varje människa har. Jesus, jag vill be över styrka åt varje person som tvivlar på det här området. Jag vill be om styrka och blodets beskydd över varje person som känner sig attackerad på det här området, som känner sig vilseledd, lurad, bedragen, nedtryckt, nedstämd och som är under betryck på ett eller annat sätt. Tack Jesus att du kan komma att återställa och ge frid, harmoni och glädjen tillbaka. Jag tackar dig Jesus att du ger en glädje tillbaka för människor just nu. Jag vill be dig Gud för människor som sitter hemma och som är kanske ute någonstans men har förlorat glädjen där djävulen bara har stulit allting. Tack Gud att du kan återställa den ordningen igen. Tack Jesus att du är glädje som inte är ytlig utan evig. Jag tackar dig att du är mening som inte är tillfällig utan evig. Jag tackar dig att du är avgörande för vår nutid men också vår evighet. Jag vill be Jesus för vår kristenhet i det här landet. Att vi skulle stå upp för vem du är Jesus. Och att det skulle definiera hur vi ser på vår roll här på den här jorden. Jesus, jag ber att vi skulle vara frimodiga, precis som du Jesus var oerhört frimodig. Frimodiga och deklarera, vi är Herrens Guds skapelse. Skapad till man och kvinna för att vara Herren lik. Skapad för relation och dialog med Gud Fader. Jag vill be Herre att vi skulle få en tydlighet i våra liv personligen, i våra församlingar, i vårt samhälle. Där det skulle få vara slut på lögnen. Att det lögnens fader skulle få bli avslöjad, för att vi skulle vara många som står upp för sanningen så att lögnen måste gå. Att det blir helt tydligt Gud. Att här är det lögn och här kommer församlingen, fridens folk, fyllda med den heliga andes sanning. Jag vill be också för var och en som kämpar i sin tankeverksamhet och i sitt sinne som dras med frestelse till olika håll. Att du bara skulle komma med ditt blodsbeskydd Jesus. Tack att du kan bara tvätta rent vår insida. Låta tankar och falska föreställningar om vem vi är och vad du har gjort för oss. Att det skulle bara få rinna av. Att det bara skulle vara du kvar Jesus. Jag tackar dig för att du har ämnat oss att vara konungabarn. Att vi skulle vara barn till konungen som frimodigt kan gå in för dig i tacksamhet, i bön, tillbedjan och förundran. Jag tackar dig Gud att du älskar varje människa. Jag tackar dig Jesus att du dog för varje person. Jag tackar dig för varje person som bara ber till dig Herre. Tack att du skulle låta dig finnas, komma med frälsning och räddning och upprättelse. I Jesu namn. Amen.